Vi är alltså mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingst. 9 dagar av väntan, 9 dagar av bön. Jag tänkte när jag improviserar lite grann nu. Den gammaltestamentliga läsningen skulle ha varit väldigt intressant, men det har tagit sån tid så jag ska inte ägna mig åt den. Men jag ber er, läs gärna om Elia. Den kämpe som var tillsammans med Jesus på förklaringsberget. Det var alltså den gammaltestamentliga texten handlar ju om Elia. Som levde i en svår tid. Men han bad en bön och det regnade inte på 3 år. Och så kämpade han med Baalprofeterna på berget Karmel. Där några av oss har varit uppe på det berget. Och när elden kom och krossade, tog både offret och altaret. Och sen blir han jagad av drottning Isabel och springer ut i öknen i, var det 40 dagar. Och så får han mat i öknen av vår Herre. Och så blir han styrkt och så kommer han till den här grottan. Och det var där den här texten var. Med anden som går fram. Det handlar ju om anden också den här helgen. Krossar sten och klippor, står det. Men inte var Herren i det skalvet, men i den stilla susningen. Och så får han frågan 2 gånger, vad gör du här, Elia? Och han är förtvivlad. Folket har fallit, han tror sig vara ensam kvar. Det är inte riktigt sant, för det var 4000 andra som han inte hade böjt sina knän för Baal. Och så fick han ett uppdrag att smörja en kung i Damaskus. Det är Syrien som vi hör tal om i våra rapporter mest varje dag. Smörj Hasael till kung över Aram, alltså Syrien. Och Jehu, ni känner igen namnet, han som får fram som ett Jehu. De säger att jag går fort över gården, men han gick fortare tror jag. Han skulle smörjas till kung över Israel. Väldigt profet Elia. Går Guds ärende och smörjer kungar. Så fick han smörja Elisa till profet. Och så kommer ni ihåg hur han slutade. En vagn tog honom upp till himlen. En jättespännande berättelse. Berätta den för era barn och barnbarn om ni har sådana i lämplig ålder. Och lär av det. Gud handlade i gamla testamentet över vissa personer med sin ande. Idag, vi lever i det nya förbundet och har alla som döps och vill leva tillsammans med Gud fått del av samma ande som yttrar sig på olika sätt. Och så är episteltexten kort. De var tillsammans i endräktig bön. Väntade på kraften ifrån höjden. I övervåningen när de höll till. Tillsammans med några kvinnor. Det var då fint att det stod med det också. Jag tänkte predika över evangelietexten. Och temat är ju hjälparen kommer. Bland det sista Jesus sa till sina lärjungar, kommer ni ihåg vad det var? Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Därför finns EFS-kyrkan i Östersund. För att anden kom. När hjälparen kommer, då sker förvandlingen. Temat idag är hjälparen kommer. Den heliga ande spelar en avgörande roll i det nya förbundets tid. Det förbund som Kristus instiftat. Det som vi har firat nyss i förbundsmåltiden. Förbundet mellan Gud och oss. Vi minns orden om förbundet som Jesus uttalade vid den sista måltiden. Ni kommer ihåg det kanske. På samma sätt tog Jesus bägaren i den där sista måltiden. Och sa, detta är mitt blod. Och så kommer det förbundsblodet. Det nya förbundets blod. Som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och Hebreerbrevet skriver, för brevets författare skriver, därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. Mose var förmedlare av det gamla förbundet mellan Gud och Israels folk. Men Jesus är förmedlare av ett nytt förbund mellan Gud och hela mänskligheten, så som du har tänkt. För att de kallade ska få det utlovade eviga arvet, sedan Kristus genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Vi klarar inte att hålla lagen, att älska Gud över allting, att älska varandra som oss själva. Det är ju lagens krav. Men evangeliet säger, du är frälst av bara nåd. Anden, hjälparen, är den som låter oss få veta detta. Han har många namn, jag ska inte räkna upp det. Men den urkristna församlingen uppfattade tydligen anden som en person. Med vilja, tankar, gärningar. En person som representerar både Gud och Kristus, dock utan att vara densamma som Fadern och Sonen. Någon förklaring, någon teologisk utläggning om anden, det får vi ju inte. Vi förstår det inte, men vi får tro det och ta emot det. Och det märkliga är att de judekristna som var så oerhört känsliga inför allt som hade smak av månguderi. En Gud, Herren vår Gud, är en. Men de tog emot detta om Kristus som Guds son, och de tog emot detta om anden som också var Gud. Den treenige. Vi kan inte förstå det, men vi får acceptera det och tro det. Hur är då förhållandet mellan Jesus och anden? Ja, vi minns att Maria blev havande genom ande. Ängeln Gabriel, hon berättar för Lukas om det, och han skriver ner: ängeln svarade Maria, den helige ande ska komma över dig. Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet du föder kallas heligt och Guds son. Vi kan aldrig förklara bort jungfrufödelsen och att Gud kommer ner och blir en av oss i en vanlig flickas liv. Vi får tro det. Och Jesus gör ingenting utan kontakten med Fadern genom anden. Johannes skriver om honom: den som Gud har sänt talar Guds ord, och Gud ger honom sin ande utan mått. Han hade andens fullhet. Därför såg han igenom. Därför kunde han säga sina saker. Därför kunde han väcka upp de döda. Fadern älskar sonen, och allt har han lagt i hans hand. Den som tror på sonen, den som tar emot sonen, har evigt liv. Så gläd dig idag. Prisa din Gud. Men den som inte lyder sonen, den som struntar i det här och hädar den helige ande, ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Vi måste ha det också sagt, för Bibeln säger det. Jesus förmedlar anden till sitt folk enligt sitt löfte: när den helige ande kommer över er. Så uppfylls profetian i Joels bok. Och Petrus, han såg det med andens hjälp, och så ställer han sig och predikar på den första pingstdagen. Och ordet rabbar dem som ett stygn i hjärtat, och de frågar: vad ska vi göra? Jo, omvänder och ta emot frälsningen av nåd. När han kommer, sanningens ande, stod det i dagens evangelium, så ska han föra er in i hela sanningen. Vilken då sanning? Jo, sanningen om Kristus, om evangeliet, om nåden, om Guds rike som väntar. Anden är nu i oss och vi i honom, och på så sätt är också Jesus i oss. För Jesus och anden är ett, liksom Gud och anden är ett. Paulus skriver till Efesierbrevet och till oss: jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Jag ber att Gud ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden, höjden och djupet, och det som egentligen är omätligt. Och så uppfyllas av hans frid som övergår allt förstånd. Visst har vi en härlig lott. Och ändå tror jag vi lever på sparlåga, de allra flesta av oss. Men det är aldrig för sent. Om nu ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor, skulle inte Gud ge helig ande åt oss som det vi ber om? Ja, det gör han. Och det ska vi be. Det kommer att bli det sista jag säger i min predikan. Hjälparen, helige ande, är alltså, hitta inget bättre ord, det nya förbundets insignium. Vad betyder det? Jo, det nya förbundets tecken. Tecknet som bevisar för människan att hon tillhör Guds rike, att hon är Guds barn. Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och ibland tvivlar vi, visst. Men då ber anden för oss med olösa suckar, precis som Gud vill. Bibeln talar om anden som en förstlingsfrukt. Förstlingsfrukt är ett ord i Bibeln som är lite speciellt. Vi är en förstlingsfrukt av den stora frälsta skaran. Det kommer kanske mer. Jag kan lite om det där, men förstlingsfrukt är någonting vanligt. Vi får anden som en slags pant på det som väntar på den andra sidan. En hjälp i striden mot det onda. Finns det något ont på den här jorden? Vilken döm fråga. Vi skakas ju av krigsrykten, flykting, elände i ÖP som vi läser om. Att de far så illa, barn. Flickor i Indien. Miljöproblem. Visst märker vi det onda. Vi lever i 2000 år efter Kristus. Och fortfarande har vi inte hunnit längre, fast vi tycks kunna så mycket. Även Paulus visste om det här. Han skriver så här, och det är lite märkligt. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Känner ni det också? Skapelsen suckar och våndas. Stormar och torka och grejer. Och inte bara skapelsen, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar. Och våndas. Herre, kom snart. Du måste ju höra ropet från barnen. 4-5 miljoner barn svälter ihjäl varje år. Vi väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Men mitt i denna strid så är hjälparen här. Och mitt i denna strid har vi också ett uppdrag att vittna om honom. Om det skulle behövas med ord, men framförallt med våra liv. Vittna om vägen, om sanningen och livet. Alltså vittna om Jesus. Vara salt och ljus. Och jag tror att det behövs på ett alldeles särskilt sätt i denna sena tid. Jag tycker att våra kyrkor tappar i salt. Jag tycker att vi håller på att säga att det där med bibelordet behöver vi inte ta så noga på. Men vänner, vi behöver ta noga på bibelordet. Bibeln är det ljus som ska lysa oss. Och det är det som ska vara det som manar oss till omvändelse. Att inte ta lätt på att göra mot det Bibeln säger. Anden använder bönen, sakramenten, dopet och nattvarden och Bibeln och gudstjänstgemenskapen som oumbärliga redskap för att bevara sig tron. Jag läste, och det vet inte om det passar här, men jag håller på att läsa om utvandrareposet. Och jag grips av Kristina från Duvemåla. Har ni läst böckerna? Annars läst dem gärna. En from kvinna på 1800-talets mitt. Vandrar med Gud, kan man säga. Och så är hon trött och sliten som nybyggarhustru. Hon har fött 7 barn. Bara 6 är i livet. Den äldsta dog i svält hemma i Sverige. Så flyttar de till Amerika, Minnesota. Det vädret aldrig passar. Det är antingen för varmt eller för kallt. Men ibland, men det är en fin jord. Och så känner, vågar jag be Gud om att inte få något mer barn? Och hon pratar med sin morbror som en from man, morbror Daniel. Ja, visst får du be Gud om det. Och så ber hon i sin ensamhet på knä ute i skogen. Och så möter anden henne där och hon fylls av frid och glädje. Barnaskapet. Och så är hon så förvissad om att Gud har hört hennes bön. Och så går det några månader och så upptäcker hon till sin fas att hon är med barn igen. Och doktorn har sagt att det är inte bra, Mrs. Nelson. Du kanske inte ska ha några fler barn för din kropp orkar inte med. Och det var inte det värsta, men så kommer tvivlet. Finns där ingen Gud? Jag tyckte ju att jag hörde att han hade hört mig. Hon ska be sin vanliga aftonbön. Hon har läst med äldsta pojken om Guds bevarande nåd. Och så ber hon som hon ska bruka. Fader vår som är i himmelen, låt mig denna natt ligga trygg under ditt beskärm. Hade hon bett i hela sitt 40-åriga liv. Men så börjar hon gråta. Försöker, tystnar. Försöker flera gånger att fortsätta sin bön, men tystnar igen. Och Karl Oskar, hennes man, snarkar vid hennes sida. Till slut måste hon upp ur sängen. Hon håller på att kvävas och går ut i den mörka natten där i Minnesota. Faller på nytt på knä. Frågorna snurrar runt. Om Gud finns och bryr sig om oss, hur kan det då bli att han har skapat ett nytt liv i mig? För första gången i hennes liv fanns det ett om före Gud. Om Gud finns, och jag tänkte det här kanske vi känner igen någon av oss. Finns det verkligen någon Gud? Och hon ber tyst och stapplande ett tag och så börjar rösten och bli starkare. Herre, till vem skulle jag gå om du inte finns? Vem skulle hjälpa mig? Och vem skulle ta hand om mig när jag dör? Så hör hon liksom ett rop på avstånd. Tycker, hör att det är henne man ropar på. Är det Gud som ropar på mig? När så hör hon det minsta barnet som ropar på mor. Och där kom vändpunkten. Om vi som är onda har omsorg om våra barn, skulle inte han som är god ha omsorg om oss? Och så får hon frid, så får hon lugn och går han in och tar hand om sitt barn. Och så blir hon ett Kristus ljus för sin omgivning resten av sitt liv. Får sitt barn, hon dör. Men hon dör i tro. Karl-Oskar blir ensam. Jag tror att Guds ande har olika vägar att möta oss. Han vill möta med dig och mig nu till förnyelse, till upprättelse och ny frimodighet. Vi behövs kämpa för ljus och salt idag. Ande, andedräkt handlar om liv. Utan ande, direkt inget liv. Utan ande, inget andligt liv. Vi får be. Kom helge ande, Herre Gud. Giv lust att hålla dina bud. Vår köld, vår tröghet övervinn. O kom i våra hjärtan in. En gammal svensk psalm. Och Herre, så vill du höra den bönen. Vi behöver hjälparen i denna tid, mer än någonsin. Tack att du inget annat vill än leda oss till vi går bedjande fram. Signa alla vännerna här. Låt oss få vara med, strida på din sida. Och så kämpa den goda kampen. Och till sist få träda fram inför dig på Sion. Det är vår bön. Tack att du hör oss. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.